För ett tag sedan var det så kallt så ingen kunde komma. Nu är det så varmt som man inte kan gå på möten. Ja, det är roligt att ni kommer. Ni är fina. Det är så roligt att se er här kväll efter kväll. Och vi fortsätter väl ett tag till. Jag tänkte att vi skulle kunna ta med oss några fler. Men jag tror att vi skriver bort en del istället. Det är väl jag som gör förstås. För vi ökar ju inte. Men det kanske det gör till hösten. Vi satsar på hösten då att vi ska ha många igen som kommer och med. För Guds ord behöver vi, eller hur? Och det ska vi fortsätta med. Och ikväll skulle vi läsa då, vad då för någonting? Efesbrevet, ja. Det är väldigt fint om ni hinner läsa igenom under veckorna så här. Det vi ska tala om, då blir det genast lite intressantare ändå. Om man har möjlighet till det. Och vi fortsätter nu med Filipperbrevet, tror jag vi hade satt in för programmet till nästa onsdag. Så pratar jag lite grann så här. Jag sa sist att vi skulle avsluta den här onsdag med lite kaffe, men det ska vi inte göra, utan det var nästa onsdag. Jag rör ihop ett sväljt, det hör till ålder. Ni vet väl att jag har blivit gammal. När jag kom hem igår, måste jag tala om för er som är mina vänner, när jag kom hem igår så hade jag papper från Försäkringskassan om min pension. Har du haft det många år? Ja. Och då skickar de ut det nu, så man ska vara förbereda sig på den dagen när man ska dra sig tillbaka. Så det bästa skyndar sig igen de bibelböckerna nu då. Vi kommer att fortsätta i alla fall några veckor till här. Och på onsdag då har vi en sån där liten gemenskap i konditorivåningen efter samlingen här, då vi får dricka lite försommarkaffe. Paul Nordström brukar ha någon god tårta och sånt där. Och så har vi lite gemenskap och pratar med varandra. Brevet till de kristna i Efesos, det betecknas som ett utav fångenskapsbreven. Och vänder sig då till staden Efesos, som man ju skulle kunna berätta mycket intressant om. Och man kan ju läsa om den, man kan slå upp en uppslagsbok om man vill läsa en hel del om den staden. Det var ju en betydelsefull stad med centrum för avgudadyrkan och framstående på många sätt. Och mitt där, då hände det att det växte upp en församling. Och Paulus, han kom ju till Efesos. Och vi håller ju på nu på våra förmiddagar och läser söndagsförmiddagar och läser från apostlagärningarna. Och då kan vi ju se att där står det talas om hur Paulus kom till Efesos. Det står i det 18:e kapitlet av apostlagärningarna, den 19:e versen. Jag kan ju citera det, så slipper vi hålla på och bläddra allesammans. Eftersom det bara är en vers jag ska citera. När de kom till Efesos skildes han från sina reskamrater. Själv gick han till synagogan och talade till judarna. Och på sin tredje resa så stannade han 3 år i Efesos. Vi läser det 19:e kapitlet, den 10:e versen, där det står så här: detta pågick i 2 års tid, så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Vad var det som pågick i 2 års tid? Jo, han undervisade dagligen i Tyrannos föreläsningssal. Ja, det var bibelundervisning det. I 2 år. Så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Och så har vi i det 20:e kapitlet, den där väldigt fina skildringen, avskedstalet till det äldste från Efesos. Och ja, egentligen skulle jag egentligen läsa en del där, men ja, jag tror att jag läser faktiskt. Jag läser nog från den 17:e versen ett tag framåt i det 20:e kapitlet. Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När det infunnit sig sade han till dem: ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Det är härligt att tjäna Herren, men det är ofta tårar och hot och kamp och bekymmer. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen. Vi har gemenskapsgrupper där vi har undervisning också. Vi försöker vara bibliska. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Jakt på er själva och på hela den jord som den helige anden satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Det är allvarligt att vara en äldste, för det är till det äldste han talar här. Jag vet att när jag lämnar er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade det mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten. Det var till dessa människor, äldste, eller den församling som de här var äldste för, som han skrev det här brevet. Och vi vet ju att det här blev utgångspunkt för mission som Paulus bedrev från den här staden. Och sen kan vi ju läsa sändebrevet som finns i apostlagärningarna. Sändebrevet till Efesos, det var ju också ett cirkulärbrev. Men där har vi ju liksom det här brevet till församlingen i Efesos. Och där har vi ju allvarsorden i församlingen till Efesos. Vad var det med den församlingen? Det är allvarligt att tänka på. Så fin blomstrande verksamhet. Det hade byggts upp där, en gedigen grund var lagd. Det fanns en äldstekår som fick uppmaning att vaka över jorden. Men det gick snett. Och den fina församlingen i Efesos, den upplevde det här att den övergav sin första kärlek. Jag har det emot dig. Gud hjälp oss att inte vi är med och orsakar så att Herren ska behöva säga: jag har det emot dig. Vi får inte ha något emot någon annan. Om vi ser till att vi lever så att Guds välbehag vilar över våra liv. Nyckelversen i Efesebrevet. Ja, vad är det för vers? Jo, det är den 10:e versen i 2 kapitlet. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till. Det är också en av mina favoritverser. Och jag citerar den ofta, men då tar jag 1917 års översättning. Och hemma på väggen har jag en bona där det här är textat med ganska stora bokstäver. Det fick jag som inne från en bibelskola en gång, för jag hade läst den här versen så många gånger, citerat den så många gånger. Därför jag tycker den är så väsentlig att tänka på. Jag tänker efter en liten stund att det här gäller dig och mig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till. Det här verk, det är egentligen stor verk. Det är något förundligt med oss. Det är inte bara något någonstans där nere utan värld, utan det är någonting dyrbart. Hans storverk är vi, skapade i Kristus Jesus. Romarbrevet 1:20, så handlar det om hur denna skapade värld uppenbarar hans eviga makt och gudomshärlighet. Och alltså, det kommer du ihåg. att där står om den skapade världen som uppenbarar hans eviga makt och gudomshärlighet. Men här i Efesierbrevet 2:10, där är det Guds församling som uppenbarar hans frälsningstankes djup och rikedom. Nu ska jag göra en liten parallell här. Ni vet att människor talar om allt underbart i naturen. Man ser skaparen i naturen. Och när man inte vill gå i kyrkan ibland, så säger man att man möter Gud i naturen. Och sant är det ju också att vi kan säga med psalmisten eller psalmsångaren: jag ser hans spår vad helst en kraft sig röjer, en blomma doftar och ett ax sig böjer, uti vad suck jag drar, den luft jag andas, hans kärlek blandas. Och så vill vi fortsätta och säga: ack, när så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig föråder, hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. Skapelsen, speciellt i maj månad, uppenbarar Guds härlighet, hans skapare makt. Men församlingen, det du och jag är, vi ska, liksom naturen uppenbarar Guds skapare makt och hans härlighet och hans skapade värld, så ska du och jag uppenbara hans frälsningstankes djup och rikedom. Att människor upplever Gud i dig och mig, och inte bara Gud och som skaparen av dig och mig, utan Gud som frälsaren, som tar hand om människor, som räddar människor till evigt liv. Det ska vi uppenbara. Guds skapade verk med sitt vittnesbörd. Du och jag är skapade i Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna. Versen, den ger en sammanfattning egentligen av hela brevets innehåll. Vi är skapade genom Kristus Jesus, och det talar de tre första kapitlen om. Egentligen är det här brevet så fantastiskt så vi skulle bli glada allesammans bara över att få läsa på er för det och tänka på det. Skapade genom Kristus Jesus, alltså nya skapelser. Det är det som skiljer den kristna människan från den icke-kristna människan. Skapad i Kristus Jesus till att utföra de goda gärningarna. Då läser vi först i första kapitlet, och jag tror att vi läser jag läser nog 14 verser där. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Om du vill så får du nästan någon gång säga ett halleluja eller ett tack Gud när du tänker på det här. För här har vi talat om skapelsen, hur den bär vittnesbörd om Guds makt. Men vi är bestämda före skapelsen att uppenbara frälsningstankens djup och rikedom. Alltså det är något fantastiskt. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är ett borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära. Utvalda till barnaskap. Lovprisningen som finns här, den visar vad vi äger i Kristus Jesus. Har du sett vad du äger i Jesus Kristus? Där finns allt, precis allt vad vi behöver. Allting. Välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser. Ja. Jag har nu så många dagar här gått och tänkt på, jag funderar på om jag inte skulle predika över den någon gång, men jag vet inte om det blir någon tillfälle någon gång att göra det. Och det är den här versen som jag citerade faktiskt i söndags kväll. Om strömmar av levande vatten som väller ut ifrån den som tror på Jesus Kristus. Jag vill stanna upp ibland och fråga, finns det något levande vatten ut ur mitt liv? Och vad finns det levande vattnet från de kristna? Nu står de, vi gick omkring här i världen som levande källsprång. Vad skulle det vara fantastiskt om det bara fanns vi 50 ungefär här som vi är. Ja, vi kanske lite mer ändå, nu ska man vara optimistisk. Som går här i Citykyrkan. Om vi gick omkring i stan som levande källsprång, så skulle det bli överfullt i Citykyrkan, för man skulle gå dit och se vad det är för någonting. Strömmar av levande vatten som väller fram, därför att vi tror på Jesus Kristus. Och vi har det när vi lever i kontakt med källan. Det här är ingenting som vi tar oss, det är ingenting som vi ska lägga på oss, utan det är någonting som vi upplever i gemenskapen med Jesus Kristus. Och när tron får tillväxa i våra liv. Lovprisning, ja, det finns den i Petrus, första Petrus brev också. En lovprisning inför hoppet. I Korintherbrevet en lovprisning som talar om tröst i bedrövelsen. Och så kommer Paulus här från det 15:e versen in på tacksägelse. Han ber och upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Ni vet, ibland ber man mycket och så tackar man mindre, och så blir det ingen lovprisning, och då blir det väldigt tungt. Och jag tror att många gånger att bönemöten inte är de mest välbesökta mötena beror på att vi glömmer bort vad som ger lyftning åt bönen. Och det där att vi har så svårt att bedja hemma, och det blir så jobbigt om man har väldigt lätt för att somna eller låta tankarna få iväg någon annanstans. Det är för att man beder mer än man tackar och lovprisar. För vet, om jag beder för mina bekymmer, barn och barnbarn och arbetet och det där, jag visste att det var det jag skulle göra också, då är man iväg med en massa tankar sådär, va? Men om jag är inför Herren i tacksägelse och lovprisning, då är mitt sinne så inriktat på honom att min tanke blir disciplinerad på ett helt annat sätt. Och det är då som det ger lyftning åt hela bönelivet. Och det där talar jag till mig själv, för jag har i sanning mycket att lära när det gäller den saken. Så talas det här då om förbön som han kommer med. Förbön, ja. Och läser du här vidare, ja, jag ska läsa det här. Jag ber att, 17 versen, att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en visdomens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Jag skulle ha läst tidigare versen, förlåt mig, jag gick lite för snabbt här. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på honom, Jesus, på Herren Jesus, och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en visheten och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Jag bara måste betona det här en gång till, va? Att vi ska se hur väldig hans styrka är för oss som tror. Alltså en styrka för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. Det är uppståndelsekraften som ska finnas i våra liv. Och här när Paulus beder, då talar han om tro, han talar om kärlek och han talar om hopp. Det talar han om i första Korinthierbrevets 13 kapitel. Det talar han om i andra Korinthierbrevets 4 kapitel. Det talas om tro, hopp och kärlek. Här möter vi det igen, koncentrerat i de här raderna i första kapitlet. Tron skulle binda dem till Kristus. Kärleken skulle binda dem till varandra. Hoppet skulle binda dem till himlen och få deras sinne vänt mot den himmelska världen. Vi behöver tron för att bli bundna till Jesus Kristus. Vi behöver kärleken så vi blir bundna till varandra. För vi är ju en kropp, lemmar i samma kropp. Vi hör hopp och därför behöver vi kärleken. Och hoppet, det får oss att vända blicken mot den himmelska världen. Här ber han om visdom, ja. Och visdom leder fram till kunskap om Gud. Det är så visheten ska utvecklas. Det finns ju vishet som kommer till uttryck i vår dagliga gärning. Vishet är att göra allt på bästa sätt. Jag behöver alltså vishet när jag jobbar på expedition på dagarna. Jag behöver vishet när jag predikar. Men jag behöver vishet för min andliga tillväxt så att den leder fram till kunskap om Gud. Och därför behöver vi bedja om sann visdom. I det andra kapitlet, det talas om levande genom Kristus. Och där läser vi de 10 första verserna. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta, och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldiga rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Här står det: från att ha varit död har man blivit levande. Om du fortsätter och läser den 11:e versen till och med 22:a, så finner du hur de som har varit fjärran har kommit nära. Gud har uppenbarat sin makt genom att uppväcka inte bara Kristus utan även oss, fört oss från mörker till ljus, från död till liv. Och där har vi undret som frälsningsverket är. Och det är det där undret vi ska leva i, den där förnyelsen, den där härligheten. Utan Jesus skulle jag vara död i överträdelser och synder. Men nu är jag levande jord med honom, och nu verkar uppståndelsekraften i mitt liv. Så livet utan Gud, det är inget liv. Död i överträdelser och synder. När Bibeln talar om liv använder grundtexten ett ord som talar om övernogsliv och ett evigt liv. Och det är det vi har i Kristus Jesus. När vi vandrar i synden så är vårt hemvist i mörkret. En andemakt är verksam i oss och Guds vrede vilar över oss. Men så kommer då vändpunkten här i den 4:e versen. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Men Gud, undret skedde när Gud grep in. Och då har vi i den 8:e versen det här som man kan kalla en nådeshymn. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och det är det som gör att man kan förkunna frälsning för alla människor. Paulus fortsätter att tala här om den stora skillnaden mellan hedningar och judar. En skillnad var omskärelsen, men den andra var att hedningarna var fjärran och att man kommer nära genom tron på Jesus Kristus. Vi läser i den 17 versen i andra kapitlet: han som har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och för fred som dem, för dem som var nära. Det står uttrycket fred där, och vi får väl acceptera det, även om det låter ljuvligare i ett sånt här sammanhang att tala om frid. Men kanske också det bara är tradition. Han är vår frid. Alla vi som har varit fjärran har kommit nära. Och så har vi som var främlingar blivit själva husfolket. Ja, själva huset. Guds hus, som det står talas om här. Då läser vi i kapitel 3 om en hemlighet som har blivit uppenbarad. En hemlighet har avslöjats, att hedningarna har del i löftet. Jag läser från början där. Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. Och i den sjätte versen: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och nionde versen: och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Här fanns en hemlighet, och den var att hedningarna skulle få del av evangeliet. Det här är liksom, det är lite främmande för oss, men judarna var ju då det utvalda folket och levde i det här att Messias skulle komma till dem. Och när det sen då var klart att Jesus var Messias, så skulle han bara vara för dem. Sen var det någonting som fick brytas hos dem, tron på att evangeliet skulle nå också till hedningarna. Det var ju det Cornelius fick uppleva. Och här fick Paulus en uppenbarelse från Herren själv. Det var Gud som gjorde det här klart för honom. Det var Gud som gav honom auktoritet, och han fick del av hemligheten att hedningarna skulle få del av evangeliet. Och det var därför han bad för församlingen, för medlemmarnas styrka och tro och kärlek. Och det var därför han bad med lovsång. Något så fantastiskt att en grupp människor som judarna hade föraktat och sett ner på, ja, de hade samma värde inför Gud. Kanske det kan lära oss att tänka på att vi människor har samma värde inför Gud. Att det inte är vissa som är privilegierade för att få del av det här, utan det är en frälsning för alla. Och det är därför det är så viktigt att vi är med och engagerar oss i evangelisation. Om jag nu inte talar om det här att vi ska vara evangelister allesammans, för det är vi ju inte. Om jag inte talar nu om att vi måste gå ut och vittna, jag låter bli det, utan jag bara säger att vi är ändå medansvariga i evangelisation, så innebär det att vi ska engagera oss på något sätt. Engagera oss i församlingens arbete mer än någonsin. Jag tänker på det, vi är frälsta människor. Vi är ganska många medlemmar här i Citykyrkan. Vi skulle alla vara engagerade i evangelisation. Det vill säga delta i församlingens arbete. Vara med och backa upp möten, väckelsemöten och kampanjer. Vara med och stödja det i offer. Så att det är en bärande kraft i allt sammans. Så det blir ett evangelisationscenter dit människor dras. Och det är någonting som vi alla kan vara med i. Många säger att man ingenting kan göra, men alla kan ju vara med att göra. Vi kan alla vara med och offra, vi kan alla vara med och bedja, vi kan alla vara med och se glada och lyckliga ut, vi kan alla vara med och sjunga i lovsången, sjunga med den stämma vi har, och vi kan vara med och bära upp Guds verk. För jag tänkte på det här, jag kommer till mig nu när jag, Paulus säger här att han har förmanat alla så att han inte står ansvarig för om någon går förlorad. Och det är någonting som ska riktas till oss som församling. Vad är vårt ansvar? Det är att vinna människor, och det ska vi göra tillsammans. Det är inte du och jag är ensamma, någon av oss som ska göra det. Och ni har inte anställt mig för att göra det heller, för då har ni satsat fullständigt fel. Utan vi ska hjälpas åt i den här Guds församlingen att vinna människor för Jesus Kristus i vår stad. Och vi måste se till att vi kommer in i en andra andning, om jag får säga det. En tid när det går framåt, när vi upplever människor kommer till tro. Vi får döpa människor och församlingen ökar genom sådana som kommer till tro. Det är att evangelisera, för frälsningen är för alla. Och vi då kommer till det fjärde kapitlet, så kommer vi in på den avdelning som är den andra här. Och det är de goda gärningarna. Vad sa jag först? Jo, skapade genom Kristus Jesus att göra goda gärningar. Jag sa att den här tionde versen i första det här som jag läste som nyckelvers, att den har hemligheten till hela brevets uppläggning. Skapade i Kristus Jesus till att göra goda gärningar. Då blir det ett nytt liv, en ny vandring tillsammans med Herren. Och den här nya vandringen, den tar sig uttryck på olika sätt. Vi finner det då först i församlingen. Och då har vi det i de 16 första verserna där det tar. Och det nya livet, det tar sig uttryck i en gemenskap i församlingen, en enhet som bevaras, där var och en har fått sin speciella gåva, men samtidigt tar den enskilde ansvar för helheten. Och det är precis vad jag nämnde här tidigare. Du och jag har ansvar för helheten. Om du tycker att, ja det tycker ju inte du, ni som går här, ni är ju så positiva och vänliga. Men om vi säger så att du tycker att församlingen inte fungerar, så får du inte bara låsa dig in och säga det här är hopplöst, det fungerar inte. Utan det är ditt ansvar att se till att det fungerar genom det bidrag du gör och den insats du kan göra. Och om vi alla gör så, då är vi med och bevarar enheten och har ansvar för helheten. Jag läser verserna 15 och 16 i det fjärde kapitlet. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Om vi skulle analysera de här verserna, så skulle du kunna finna att du har en speciell gåva och du får en speciell kraft. Och med den ska du vara med och ge hjälp och stöd med just den kraft som han ger åt just dig. Då växer hela kroppen, hela församlingen till och byggs upp i kärlek. Så egentligen är det fantastiskt att du och jag är med och bygger upp församlingen, så att den växer till och byggs upp i kärlek. Så när vi alla hjälpas åt, det är inte bara i de praktiska uppgifterna, det är inte bara i offer, utan det är i det här uppbyggandet av kärlek. Det hjälps ju åt. Och det fina, vet du vad det var? Att det är Gud själv som ger den kraft du behöver för att vara med i uppbyggnadsarbetet. Det andra med den här nya vandringen, det är en vandring i en hednisk omgivning. Och det möter vi här från den 17:e versen, den gamla och den nya människan. Därför besvär jag er för Herrens skull, lev inte längre som hedningarna. Det nya livet, det innebär en brytning. Om vi ser i den 5:e versen i det 5:e kapitlet. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. vilka allvarliga ord. Otuktig eller oren eller självisk, ja, då har man inte del i Kristi och Guds rike. Alltså innebär det nya livet en definitiv brytning. I vers, i ett annat sammanhang står det här hur man ska låta sig uppfyllas av anden. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Alltså det är ett uppfyllande som vi själva tar del i. Vi låter oss uppfyllas. Det står i motsatsförhållande till att berusa sig med vin. Då är det någon annan makt som har fått kontrollen över den. Den som är berusad, han kontrollerar inte sig själv. Nu ska vi istället för något sådant låta oss uppfyllas av anden, så att anden kontrollerar oss. Och då blir det mitt i en ogudaktig värld en vandring av med anden och i anden, där vi tar avstånd från allt det gamla livet. Och liksom ljus ersätter mörkret, så kommer visdom istället in för dårskap, dåraktigt handlande som vi tidigare har präglats av som ogudaktiga. Från det femte kapitlet, 21 vers, där har vi den här vandringen dels i hemmet och också på arbetsplatsen. Och det här berör vi gång efter annan, hur vi ska uppträda i våra hem och hur vi ska uppträda på arbetsplatsen. Och när du har läst det här kapitlet, den här bibelboken, då har du säkerligen tänkt inför det här om kärlek makare emellan, relationer mellan barn och föräldrar, relationer på arbetsplatsen mellan den anställde och den som är chef eller den som man arbetar för, hur allt ska vara en vandring i anden. Och så avslutas det här brevet med det allvarliga, att det vi sysslar med är en kamp mot ondskans andemakter. Det finns nog mer av ondskans andemakter än vi är medvetna om, utan att överdriva det på något sätt. Men det är så lätt att vi kommer under inflytande av ondskans andemakter. Utan att helt vara behärskad av dem, så kan man påverkas av dem och komma inflytande av dem. Det är därför vi har uppmaningen att ikläda oss hela Guds vapenrustning, så vi kan stå emot. Att fienden inte får beröva oss ljuset, inte får beröva oss visdomen, inte får beröva oss välsignelsen, inte får beröva oss kraften, inte får beröva oss den helige ande. Att vi gör allt detta, står det, under bön och åkallan, så att vi kan leva ett segrande liv. Vapenrustningen har vi fått till vårt försvar. Vi har fått vapen att strida med, andens svärd, som ska vara det enda vapnet vi behöver, Guds eget ord. Och då har vi att försöka praktisera det här, att låta våra hjärtan vara fyllda av tacksamhet och lovsång och glädje över vad vi äger i Jesus Kristus, men att vi också i heligt allvar ser det ansvar vi har, så att du och jag är med och ser till att kroppen, Guds församling, får fungera. I Jesu namn. Amen.